Varmt välkomna till Smyrnapodden, en podcast från Smyrnakyrkan i Göteborg.
Då har jag den stora förmånen idag att få... Alltså, nu gick ni. En bra inledning på predikan. Jag har fått förmånen att predika idag och jag har delat upp den i tre delar. Jag vill säga det så här inledningsvis så att en del inte blir liksom överlycklig över att det var så kort idag, utan jag kommer tillbaks tre gånger. Allt för att vi ska få lite flyt i den här sång- och musikgudstjänsten. Ni har hört julevangeliet läsas och jag vill läsa återigen några versar ifrån Lukas evangeliet. Vers 10 och 11. Men ängeln sa till dem: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Vi kliver rakt in om några dagar i julhelgen då vi ska fira Jesu födelse. En helg som ska präglas av glädje och gemenskap. En helg som är tänkt att firas. Texten är tagen från en helt annan tid, från en helt annan miljö. Några herdar nere i Mellanöstern får besök av himmelen. Änglar kommer på besök. Och de inleder med att säga: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Det är där det börjar. Kristen tro är ett glädjebudskap. Och frågan man då kan ställa sig är: hur roligt har vi egentligen? Hur kul tycker du det är att vara i kyrkan här idag? Det är stämningsfullt, det är sång och musik. Men hur mycket glädje ligger det i detta egentligen? Vad är det att vara glad för, det här med julevangeliet egentligen? När jag läste de där textraderna så började ju tanken att snurra. Jag tänkte, vad är det egentligen att vara glad? Så jag googlade, som man ju gör när man behöver veta någonting, och hamnade på Wikipedia. Och då står det så här om glädje. Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställelse. När man är glad är man lycklig eller road. Det är en positiv känsla. Människor uttrycker ofta glädje genom att le. Enligt svenska glädjeforskare är givandet till ens omgivning en stark anledning till glädje. Motsatsen till glädje kan vara sorg och vrede. Glädje är en känsla av tillfredsställelse. Och glädjen uttrycks oftast genom att kroppen reagerar med ett leende. Och nu är frågan: hur glad är du? Hur glad är du över att få fira jul? Att få vara här i kyrkan? Hur ofta ger du uttryck för att evangelium har landat i ditt hjärta? Det vill säga, det kristna budskapet har landat hos dig. Hur ofta känner du djup tillfredsställelse över vad Gud har gjort för dig? Hur ofta ler du på grund av den här tanken? Hur ofta jublar du på grund av den här tanken? Och jag tänker, vad gör du egentligen när du är riktigt glad? Är du en sån som ler ofta? Vad gör du när du kommer den där starka känslan av tillfredsställelse? Sjunger du? Eller dansar du? När du inte ska vara så där kontrollerad som du är nu i kyrkan. När man har massa att tänka på vad folk säger runt omkring. Hur ser det ut när du sitter hemma och tittar på fotboll? Eller när du vinner i minigolf? Eller när du får uppleva något som riktigt gör att ditt känsloliv kommer i gungning i positiv mening? Hur ser det ut då? Frågan behöver ändå ställas, för någonstans kopplas vår fysik till vårt intellektuella förståelseförmåga. Glädjen landar i vårt hjärta och det ger uttryck i vårt inre. Ordet evangelium, Lukas evangelium, julevangelium, det är grekiska. Och det betyder glädjebudskap. När änglarna kommer till lärjungarna så var det några saker som var viktigt att de skulle få tag på. Var inte rädda. Vi kommer med en stor glädje. En glädje till hela folket. När Gud engagerar sig och himlen skickar budbärare till mänskligheten så är det några saker som måste strykas under. Det finns ingen orsak till rädsla, för nu kommer ett budskap av glädje. Ett glädje till dig, men också till hela folket. Evangelium betyder glädjebudskap. Och när författaren Lukas ska skriva Lukas evangeliet, budskapet, det glada budskapet, så är han noga med att stryka under det genom hela sin bok. Han poängterar att budskapet om Jesus, det är ett glädjebudskap. Det är inte en våt filt som kastas över mänskligheten som ska vara ett hinder för att människan ska uppleva ett tillstånd av tillförsikt och glädje. Det är inte så att det är käppar som ständigt ska stättas i hjulet så att det tar tvärstopp i livet. Evangelium är i grunden positivt. Och Gud är positiv. Han vill dig och mig väl. När han hade skapat himmel och jord och ser sitt eget mästerverk så backar han undan och så säger han: det här är gott, det är vackert, det är fantastiskt. När han tittar på dig och mig så gör han likadant. Han ser med kärlek på dig och mig och han fylls av glädje. När han talar till dig och mig så är det med värme och kärlek. Lukas är noga med att i varje text han skriver poängtera att det är ett evangelium som presenteras. Budskapet för alla folk, alla människor, inte bara några få. Alla inkluderas i glädjeyran, även de som tidigare, kanske av kulturella skäl eller religiösa skäl, inte ansågs vara mottagare. Men nu kommer himmelen och säger: detta är ett glädjebud till hela folket. Och om hela folket är målgruppen så är du inkluderad och jag är inkluderad. Hos Lukas möter vi därför icke-judar. Vi möter kvinnor, herdar, österländska stjärntydare, sjuka, tullindrivare, romerska soldater, lärjungar som tvivlar och korsfästa brottslingar. Alla tänkbara typer av människor presenteras i Lukas evangeliet. Varför då? Jo, för att Lukas vill stryka under att det änglarna sa, det är sant. Alla inkluderas när himmelen kommer med ett glädjebud till folket. Texterna i Lukas evangeliet kryllar av människor som kan berätta om vad de har upplevt för att alla människor ska förstå att detta är goda nyheter för alla. I kyrkan så är det ju inte alltid så att glädjeyttringarna slår i taket. Ibland för att vi inte förstår vad himlen har att ge. Och ibland för att vi lägger band på oss och det är av negativ karaktär. Jag var i ett litet plåtskjul i Bangladesh för många år sedan. Det var i de fattiga områdena utanför Dhaka. Jag skulle förmedla evangelium till folket i Bangladesh som bodde i den här regionen. Jag skulle berätta om Jesus. Jag var så fruktansvärt nervös för jag tyckte att kravet var lite större på mig där nere där människorna hade det så fruktansvärt svårt. Men jag berättade enkelt om glädjebudskapet för alla människor. Himlen har landat. En son har blivit född. De gav honom namnet Jesus. Det var en glädje till alla folk. Och så berättar jag lite mer om Jesus och vad han kan göra. Och så gjorde jag en enkel inbjudan. Om du vill ta del av detta glädjebudskap. Om du vill att Jesus ska fylla ditt hjärta med kraft och kärlek, så välkommen fram. Fram kommer en gammal kvinna med sin dotter. Det visar sig att hon är muslim och hon är döv. Dottern tecknar för fullt och hon säger: min mamma vill att du ber för henne, för hon vill uppleva glädjen som du talar om i hennes liv. Svettigt. Nu ställs allt på sin spets. Jag ber en bön. Jag ber att kvinnan ska få uppleva hur himlen landar i hennes hjärta. Jag ber att hon ska få uppleva förvandling. Bönen är inte så lång, den är heller inte så kraftfull och inte så trosfrisk. Och när jag har bett så säger jag amen, då säger dottern: be en gång till, hon vill bli frisk. Ja, ett glädjebudskap till alla folk. Jag tar tag i det här. Så jag lägger handen på kvinnans öra och så ber jag: Gud, gör det du har lovat. Och så tar jag bort handen och tittar på kvinnan. Hon är nog mer döv än någonsin. Inte en reaktion. Men jag lägger handen på henne igen och ber en mycket innerlig bön. Gud, för den här kvinnans skull, rör vid hennes öron. Nu tittar dottern på sin mamma och så säger hon: hör du mig, mamma? Denna gamla kvinna studsar och tar ett kliv tillbaks och så spricker hon upp i det största leende jag har sett. Hon skriker, hon dansar, hon kramar om mig, vänder sig om och springer ut ur det lilla skjulet. Och jag hör henne skrikandes, dansande, jublandes när hon springer därifrån. Och dottern tittar på mig och säger: det verkar som att det fungerade. Och jag står kvar som predikant, superförvånad. Evangelium är ett glädjebudskap till alla folk. Glädjebudskapet bottnar i att Gud tar sin plats bland oss människor. Var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias. Det barn som vi firar under julhelgen som kommer, det är Gud själv. Gud tar sin plats på jorden som ett svar på alla de frågor som människorna har ställt. När texten formuleras av änglarna så är det rakt in i ett sammanhang som präglas av Messias förväntan. Folket väntar på en som ska komma. Messias betyder den smorde. Och profeterna har målat en bild av den som är den smorde. En kung som ska komma och förändra villkoren för de människor som lever här och nu. En som har förmågan att ge framtid och hopp. En av profeterna beskriver i Jesaja 9 och 6 denne Messias på följande sätt. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Han är en allvis härskare, en gudomlig hjälte, en evig fader, en fredsfurste. Jesus Kristus, som är det stora glädjebudskapet, är och var centralgestalten. Han är Messias, den smorde. Runt honom snurrar hela vår tillvaro. Vår tideräkning har sin början runt hans födelse. Det finns ett före och ett efter. Denna, som många tycker, oansenliga lilla skapelse, detta Jesusbarn som man inte behöver bry sig om, har präglat historien mer än något annat. Och den präglar fortfarande historien. Visst är det väl ändå märkligt att ett barn som föds i ett stall i utkanten av Romarriket i Betlehem, som föds i detta stall och läggs i en krubba, som senare växer upp och blir en vandringspredikant som bara är verksam under 3 år. För att sen cirka 30 år plus avsluta sitt liv på ett kors. Visst är det väl ändå märkligt att denna person präglar vår tillvaro så starkt fortfarande. Han är Messias. Han är den smorde. Han som skulle komma. Han som förändrar tillvaron. Var inte rädda. Detta är en stor glädje för hela folket. Denna kung kommer med makt och härlighet. Och i tron på honom så kan kraft frigöras till förändring. Denne Jesus är ingen annan lik. Harald Järne, en svensk historiker, skriver följande. Mitt i historien reser sig en personlighet som inte liknar någon annan vi känner. Han visar framåt mot ett mål dit folkens alla villovägar sammanlöper i frid. Som övergår alla deras planer och drömmar. Tron på Kristus är en utvecklingens och livets makt. Som sedan hans dagar härskar världen även mot dess vilja. Men stärker viljor som träder i hans tjänst. Budskapet om Jesus Kristus äger sån kraft och sån makt. Folket som får änglabesök väntade på denna gudomliga händelse som skulle förändra tillvaron. Profeten hade sagt att han skulle komma. Han skulle komma som en härskare och ändra förutsättningarna för individen och folken. Än idag vittnar människor om att han har kommit. Han äger kraften och han gör skillnad. Ylva Eggehorn, en diktare och poet, skriver så här: min älskades namn. Och så syftar hon på Jesus. Hans namn är ingen papperstiger. Ingen liten löjlig drake att segla till väders med när vinden blåser som de stora vill. Nej, hans namn fyller mig med frisk barnslig glädje som inte behöver någon deodorant. Hans namn står sig när alla andra faller. Han lever, de andra dör. Han är Messias, sänd från himmelen. Han är Immanuel, Gud med oss. Och visst är det så. Gud är med oss. Slut dina ögon där du sitter ett ögonblick. Lyssna på orden igen. Var inte rädd. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Han är Messias, den smorde. Men han är också din och min frälsare. Han är den som skulle komma för att göra skillnad i en värld som sakta håller på att dö. För att ge mening och innehåll, riktning, mål och mening. En glädje som bottnar i Guds stora kärlek till det han har skapat, till dig och mig. En frälsare, det betyder räddare, hjälpare i nöden, någon som kan återställa när det har gått sönder. Det är det som är Jesus Kristus. Han är en frälsare. Jag skulle kunna försöka med många ord måla en bild, men det är redan skrivet. De många vackra beskrivningarna om vem frälsaren är. Låt mig få läsa några bibeltexter som beskriver denne Jesus, frälsaren. Han som vi ska fira om några dagar. Den födelse som ska hjälpa oss att påminna oss om det stora som har hänt. Gud kom till oss. I Lukas evangeliet, det första kapitlet och 79:e versen, så beskrivs denne frälsare på följande sätt. Han är som en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styr våra fötter in på fredens väg. Han är som en soluppgång. Var på jorden behövs denne frälsare idag? Var på jorden behöver människor få uppleva detta glädjens budskap idag? Att han faktiskt är som en soluppgång. Var behövs hoppet mer än någonsin? Han är också förändring. I Lukas evangeliet, det fjärde kapitlet och 18:e versen, så beskriver han sig själv när han citerar en profet. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han är inte bara en soluppgång. Han är också den som kommer med Guds ande inom sig för att sätta människor fria. För att ge dem blinda syn. För att skapa frihet för dem som idag är bundna. Han erbjuder förändring och förnyelse. Andra Korinterbrevet säger så här i 5:e kapitlet och 17:e versen. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus. Och han ställde mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människor till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Han är soluppgången. Han är förändringens möjlighet. Han är förnyelsen personifierad. Den som tar emot denna i sitt hjärta. Denna frälsningens Kristus kan få uppleva att det gamla är förbi och något nytt tar sin plats. Han är livet själv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Detta är frälsaren. Han är mer än bara ett barn som man en gång per år tar fram och lägger i en krubba någonstans på ett litet bord. Han är Gud själv som tar plats i vår verklighet. Han är frälsaren med makt och kraft att förändra och skapa liv. Jag älskar formuleringen, han är soluppgången. För dig som lever i mörker så finns det en soluppgång nära ståendes. Gud älskar dig. Var inte rädd. Detta är ett glädjebudskap för dig och hela folket. Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Nej, han är oss nära. Han vill bo i ditt och mitt hjärta. Vi ska be en bön tillsammans här och nu. För det har jag lärt mig. Att det inte är jag som gör det. Det är frälsaren som gör det. Kanske tittar du idag via webben. Eller också sitter du här och just du har träffats av detta. Just du här och nu behöver en frälsare i ditt liv. En smord kung som kan skapa förändring. Den här julen är din jul. Den här julen är din tid till förändring för Gud landade i din verklighet. Han kom till jorden för han älskar dig. Detta är din glädje. Ska vi sluta ögonen där vi sitter? Så vill jag be en bön för dig. Herre, så tackar jag dig för att evangelium, det glada budskapet, det är att du kom till jorden. Du tog din plats bland vanliga människor. Du blev som en av oss. Du känner med oss. Du ser som oss. Du vet vad vi behöver och du kan ge vad vi behöver. Du ser när förändring behöver ske och du är den som kan ge hopp och en ny start. Nu ber jag Herre för den som lyssnar här i kyrkan eller på nätet. Den som behöver en soluppgång i tillvaron. Den som behöver kraft för en ny dag. Den som behöver räddas eller återställas när det har gått sönder. Jag ber Herre, kom med din kraft och din förändring. kommer din frälsning över den som längtar här och nu. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.